När coronakrisen slog till var vi på Folkteatern Gävleborg tvungna att avbryta vårens föreställningsverksamhet. Istället som ett sätt att ändå komma i kontakt med vår publik och få en bild av hur vi i länet mår i dessa tider ställde vi frågan, vad längtar du efter? Vi fick många svar, roliga, infallsrika, dristiga och funderande. Det fick oss att vilja göra en podd där vi för samtal med några av länets invånare. Om nuet, det som upptar oss alla och framtiden.
Så lät det i våras. Och kanske var det några som fick det där de längtade efter under sommaren och tidig höst. När livet blev i alla fall en anings som vanligt. Men så var det dags igen. Vi på Folkteatern Gävleborg var återigen tvungna att avbryta föreställningsverksamheten på grund av pandemin. Och precis som i våras längtar vi efter vår publik och att få mötas. Därför tar vi upp vår längtanspodd igen. Hur har det varit? Hur är det? Ser längtan annorlunda ut nu? Och vad tar du till hjälp när det känns som mest grått? Ja, då säger vi hej och välkommen till Folkteaterns längtanspodd. Jag heter Anna.
Och jag heter Martin.
Och idag har vi med oss en gäst och jag vill be dig att presentera dig själv.
Ja, hejsan. Jag heter Nina Saunamäki och jag jobbar på intensiven på Gävle sjukhus som sjuksköterska. Och jobbade i våras med corona och nu under andra vågen så jobbar jag också med covid-19-patienter dagligen. Mm. Ja.
Välkommen till vår podd. Vad kul
att
du
kunde. Tack så jättemycket.
Men du är ledig idag, va?
Ja, jag är halvt ledig så att säga. Jag har saker att göra. Men ett ansvarsområde som jag har. Men jag har jobbat torsdag, fredag, lördag, söndag på Korr-IVA då, som vi har kallat det nu. Och jag var ganska trött i morse. Mm. Så att jag somnade om faktiskt. Mm. Och har tagit en rejäl sommaren. Så att nu lunkar dagen på lite. Mm. Så sakteliga. Mm. Jag kände att jag behövde det. Det är någonting att ha mask på sig i 8 timmar. Inte 8 timmar i sträck. Det ska jag inte säga. Men jag blir trött. Och de flesta av oss blir väldigt trötta. Mm.
Men skulle du vilja beskriva en, jag vet inte ens om man kan säga en vanlig arbetsdag. Mm. Men hur kan du ge oss en liten inblick i din vardag?
Ja, jag kommer till jobbet och har en aning om att vi kan ju också säga ifrån om vi inte orkar vara på Korr-IVA just den dagen. De här 4 passen som jag har bakom mig nu, då ville jag vara där ute för att det finns... Det finns ett lugn där. Mm-hmm. Vi vet vad vi får. Vi vet vad vi har. Det är andningssvårigheter och de är intuberade allihopa. De ska också vara djupt sövda. Mm. Så att man kan tro att det är mycket jobb. Men det lunkar på. Och det är ju masken som gör att det är jobbigt. Så. Men jag kommer dit och så blir vi tilldelade... Där vi ska gå då och arbeta. Och det är som en rutin. Vi går som i trupp in till Korr-IVA och har den här ritualen när vi sätter på oss masken. Och händerna bara går. Sätter på sig, jag har blivit tejp på näsan för att skydda näsan. Det funkar ju inte, men den blir ju alldeles röd, illröd ändå. Men. Och vi skämtar. Vi Alltså det är mycket, vi är ett bra gäng där ute. Mm. Det kan utmålas att det är tungt, och det är tungt. Mm. Just i media så får vi, alltså det är mycket så här bistraminer och så, och det är tungt. Mm. Men vi är ju liksom ett skrå i syrror och undersköterskor som Alltså vi kämpar på och vi kan skämta i allt det här också. Mm. Så att vi pratar om vardagliga saker medan vi sätter på oss den här skyddsmasken. Och vi har ju en rock på oss också. Och sen, ja, dagen går. Det är hårt arbete där inne. Men vi är ju vana med det också. Mm. Och,
ja, för jag tänker, ja, jag tänker att med att ta på sig hela den här skyddsutrustningen och allt. Alltså är det... Jag förstår att ni har liksom fått rutin på det nu, men hur var det i våras då? Om du jämför liksom upplevelserna.
Ja, det var en mycket större apparat, man ska säga, i våras. Då hade vi en mycket större avdelning. Vi hade mycket, många, många fler patienter då också. Mm. Jag skulle säga att vi har kommit upp till hälften av det nu. Det var narkossköterskor som kom in och hjälpte, som var med i teamet, och operationssköterskor gjorde medicinerna. Och det är lite mindre skala nu. Men nu sitter det i ryggraden. Alltså där vi, ja, i våras så visste vi ju inte, utan då var det som att då var vi liksom nybörjare. Mm. Nu är vi lite mera... Vi vet vad vi får. Alltså, vi känner ju till patientgruppen lite bättre. Mm. Vi kan det här förloppet. Att det är långa vårdtider. De kan vara rätt så stabila i början. Men sen så kan de krascha. Alltså vi vet det. Mm. Och den erfarenheten hade vi inte i våras. Så att och vi visste att det skulle komma en andra våg. Mm. Vi visste. Men vi visste inte när.
Nej.
Och den har ju kommit nu då. Mm. Så att det var ju liksom bara det där att... Ja... Det är nu det händer. Okej. Okay. Och det är lite att sätta på sig den där rocken. Vi har ju en sån där blå rock på oss som är långärmad. Och det är som att sätta på sig... Alltså vi vet ju att vi är skyddade där inne.
Mm.
Men det är något i den här ritualen att klä på sig. Den är ju trygg också. Mm. Det ger trygghet. Ja, det gör den. Och vi är alla i samma... Alla vi som är där inne i samma sits.
Mm.
Samma båt, skulle jag säga. Och... Vi har väldigt solidaritet med varandra och ja, vi har lite roligt där inne också.
Mm.
Ja, vi lyssnar på julmusik, har vi gjort nu. Så.
Hur känns det, Nina, med i våras när det var som värst och drog iväg, och så hamnade ju sjuksköterskorna så mycket i fokus.
Ja.
Och det känns som att min upplevelse är att det är som ett maskineri som går i det tysta nu. Att berätta, upplever du så, eller hur
tänker du med maskineriet?
Nej, men att det som nu finns vården där och den har liksom byggt och den funkar som jag förstått det, och att det och att berättelserna syns inte i samma utsträckning som i våras. Jag kan ha fel också.
Jag tycker att vi förekommer fortfarande. Jag har ju kollegor som har varit... Jag är flödet på Facebook. GD, intervju bara förra veckan. Och en undersköterska och så här på T4. Alltså, jag tyckte det där var... När jag har berättat... Nu har jag varit intensivvårdssjuksköterska i 7 år. När jag berättade innan vad jag gör... Alltså folk visste ju inte... Jag visste ju inte vad som hände på en IVA-avdelning. Innan jag blev IVA-syra. Nu tycker jag att folk vet det. För det har varit så himla mycket. Speciellt i riksmedia och på tv. Vår IVA-sköterskan har kommit på kartan. Nu vet de vad vi gör. Alltså corona har ju verkligen satt en stor lampa på IVA-vården.
Mm.
Vilket jag kan tycka är... Det är ju där de hamnade. De som sämst sjuka i corona hamnar ju där. Och alla som är svårast sjuka i vårt samhälle, som är riktigt, som inte kan andas själva, de hamnar på en IVA-avdelning. Och jag tycker det är... jag ser ju det positiva i... För jag vill ju ha fler kollegor.
Mm.
Sen har det inte varit en tillströmning av studenter. Ja. Men några fler har vi fått. Jag ser det som någonting att det är... Att vi förekommer fortfarande i pressen. Mm. Så. Sen finns det andra... kategorier som arbetar på, alltså sjuksköterskor som är på andra avdelningar som också, och de som tar alla de här proverna, du vet, covid-proverna, det är ju en massiv arbetsbörda på så här, de som analyserar proverna, de kanske inte har kommit mycket. Vi har fått väldigt stort fokus, och det kan man ju ifrågasätta, men nu vet ju folk vad jag jobbar med. Mm. Jag behöver bara säga corona och bara,
tack för att du finns.
Ja, det är väldigt mycket. Ja, oj, jag kan bli så här generad. För att jag bara, ja, men så här är jag. Vi jobbar ju alltid så här. Men jag får väl säga, jag jobbar med corona. Tack.
Jag bara blir nyfiken, vad var anledningen till att du ville jobba på IVA just? Alltså med den specialiseringen?
Ja, jag visste inte alls. Jag hade ju då för 8 år sedan då, där det blev, jag bara såg att de behövde ha på intranätet på Gävle sjukhus, jag jobbar med cancervård då. Mm. Och såg att de behövde IVA-syr och jag vill göra någonting. Jag behövde ha någonting jag behövde en utmaning just då i mitt liv. Och när jag hospiterade, alltså var där och hälsade på, för det får man ju göra, man får ju komma och hälsa på för att se hur det är. Och då var det jättelugnt, alltså riktigt sådär lugnt. Så jag visste inte alls vad jag hade riktigt gett mig in på. Mm. Men det blev så himla rätt. För att alltså, vi tar hand om dem, alltså när det bränner i så då brallar det i. Då är det som att vara, alltså vi brukar... Så det är så svårt att berätta för någon som inte jobbar inom vården och inom akutvård att det faktiskt, alltså när adrenalinet brinner i kroppen så vi känner ju att vi, det kan så lätt missförstås, men det är ju väldigt, det är ju en så här good feeling att vara på rätt plats, att vi gör skillnad.
Just det.
Så må bra är ju liksom, det kan ju missförstås, men att vi vill ju vara där det händer, alltså vi vill ju ta hand om de här som är svårast sjuka. Och sen kan det gå väldigt illa också. Och då blir det jättejobbigt. Mm. Men att vi känner att jag vill jobba där det... Alltså jag vill jobba där i spetsen. Mm. Vill jag jobba. Ja. Och vi har ett väldigt nära... Nu är det ju besöksförbud på Gävle sjukhus. På alla sjukhus. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. För att jag tycker om att jobba med närstående och anhöriga. Mm. Och trösta dem och se dem. Och de är mitt i liksom kris. Och där kan jag känner att jag kan göra en skillnad. Mm. Och det blev helt rätt. Jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på. Men det var klockrent. Mm. Alltså. Jag trivs något fruktansvärt bra. Jag älskar att jobba på IVA. Mm. Jag är helt så här frälst. Alltså. Det är lite halleluja ibland. Och jag jobbar med människor som känner likadant. Och då är vi bara high. Mm. Alltså, vi är bara på en high. Och bara känner, men gud, och när det flowar och när det flyter på. Alla vet sina roller. Alltså det är precis, alltså, så kan det ju vara i alla yrken, det tror jag. Uh-huh. När det bara flow, jag tänker ni som står på scen, alltså när ni ser i varandras ögon, bara, nu är vi på samma plats allihopa. Uh-huh. Ja, och
jo, vad härligt
det är liksom. Ja. Och då märker folk det, alltså publiken märker det och jag tror att vi märker det då också. Och folk som ser oss, alltså vi blir iakttagna att det liksom bara flowar på. Mm. Och då kan det vara tyst, vet du. Man bara gör sitt. Alla vet. Så, det är häftigt. Det kommer ibland, men ja. Mm. Så IVA-vård är alltså, det är guld. Mm.
Men det måste ju ha varit speciellt, tänker jag också, när pandemin slog till ordentligt. Alltså arbetsuppgifterna, alltså, ni måste ju ha fått ställa om så mycket i hela vården.
Ja, och jag tycker vi gjorde det så himla bra. Vi har ju mycket, alltså vi har ju några på IVA i Gävle, alltså jag har kollegor som har jobbat väldigt många år med IVA-vård och de fick ju ett större ansvar. Och det är de som drog i, alltså jag kände att jag kunde lita på att det liksom ordnade sig. Och rutiner kom ut, olika rutiner, nya rutiner kom nästan. Kanske ibland 2 gånger om dagen. Och alla bara, ja men nu är det här som gäller. Och det fanns en puls. Mm. Det var ju en stor omställning. Mm. Det var det. Och det togs inte, det var ju tufft. Nu har ju jag lämnat det här bakom mig. Jag har lämnat våren bakom mig. Men det är klart att det kändes, men gud vad är det här? Och liksom det var bistra miner. Så jag vet att det har varit tungt för mina kollegor. Mm. Det har varit. Jag har inte liksom riktigt lagt det på. Det har inte fastnat på mig. Men jag vet att det har varit tungt. Det vet jag absolut.
Har du känt dig själv rädd? Alltså för att bli smittad? Eller hur
liksom...
Nej.
Alltså jag borde ju vara mycket mer. Alltså jag, nej. Och jag tyckte att jag var alltid trygg där inne med masken och de rutiner, de hygienrutiner som vi körde där. Jag vet inte varför, men jag är inte rädd. Jag har folk omkring mig som är rädda. Men jag är inte rädd. Jag kanske, nej. Nej. Jag vet inte. Jag är tacksam för det.
Ja, men jag tänker när man, för jag förstår att det är på ett sätt när ni har hela skyddsutrustning och allting. Men när du lämnar sjukhuset och går hem då? Alltså, du ska gå och handla eller någonting?
Ja, du menar så. Ja, jo, men jag vet ju. Jag försöker hålla avstånd. Sprita händerna. Går inte i affärer när det är rush hour till exempel. Mm. Utan kanske står och rycker i dörren när de öppnar. För då vet jag att det är mindre folk, eller färre folk där. Men då tänker jag på det. Det gör jag. Mm. Och det är det jag längtar efter. Alltså jag längtar efter den dagen. Jag längtar efter vaccinet.
Mm.
Alltså så här, halleluja. Alltså ge mig vaccinet. Jag kan stå först. Testa på mig. Mm. För jag vill komma tillbaka till det normala, vad nu det är.
Ja, precis.
Och de säger ju nu att men det här får vi leva med några år framåt. Och det kan, jag blir så här, jag lyssnar inte riktigt på det. Jag vill bara ha trängsel. Jag vill bara ha tillbaka det här som jag har. Ja, men det här livet som jag har levt i 44 år. Ja. Då man står och tränger och kanske går på varandra. Oops, oj, stötte jag i dig? Nu när man stöter in så får liksom, då tittar båda på varandra med så här skräck i blicken. Ja. Liksom, så vill inte jag ha det. Jag vill att det ska vara så här, oops, ja men oj då. Ja. Nej, men nu är vi vaccinerade så allt är bara bra.
Ja.
Men vi är tillbaka till det som var.
Ja. Det måste ju vara en otrolig känsla jag tänker på när ni vårda patienter som har varit väldigt dåliga när de blir friska och reser sig upp i sängarna.
Martin, vi blir så himla glada. Vi blir jätteglada. Alltså, vi är ju med på den här resan. Vi är med på deras resa och vi förhör oss ju också. Vi pratar ju vi kollegor emellan. Hur gick det med den? Är den på? Åkte den till avdelning? Men gud vad skönt. Alltså vi är så glada när det går bra för våra patienter, våra covid-19-patienter. Det är riktigt skön känsla. Mm. För vi vet att vi har varit en liten kugge i det där.
Mm.
Och sen tas de över. Sen är det ju en lång, vi inom IVA, alltså IVA-vård är ju tuff. Det är inte bara, det är inte som att, alltså det är tufft att ligga i respirator. Kroppen tar stryk.
Mm.
Och det försöker vi minimera hela tiden. Skadorna kan man säga. Så att vi vet att det är en lång resa efteråt också. Och de hamnar ju mycket i pressen också. De blir ju intervjuade efter någon månad och sådär. Och då är det så här, titta, där är ju han. Och där är hon.
Ja.
Vad bra det har gått. Men alltid så mår de ju, det är tufft. Alltså de kan ju knappt gå. Alltså upp en trappa så måste de ju sätta sig och vila. Så vi vet att det är en lång konvalescens efteråt.
Mm.
Men vi skriver ju dagböcker åt de här patienterna också. Det är mycket så här, kämpa på. Jaha. Idag har vi sänkt tryckerna lite grann. Det är bra och din mamma ringde och vi kunde berätta att det har blivit lite bättre. Och go, go, go! Så här, alltså, som vi ger våra patienter sen. Alltså det låter så himla positivt när jag pratar. Visst gör det? Alltså jag tycker att jag kan vara en liten sån. Alltså det är dystert och det är, du vet, det är med Stefan Löfven och han håller tal till nationen och nu är det slut, julen är liksom sådär. Men att det finns en, jag har ju hopp, jag tror, i min, den utbildning jag har fått och det jag ser så finns det liksom ett, jag har glöden kvar, absolut. Och mina kollegor också, så vi är inte, andra vågen kommer, är här nu. Men vi är inte så deppiga som jag trodde att vi skulle vara.
Nej.
Det finns geist. Mm. Och det tror jag det finns på de övriga sjukhusen också. Så det kan jag väl förmedla till Folkteaterns poddlyssnare. Vi kommer att klara av det här också.
Mm.
Mm. Det låter ju fantastiskt.
Men jag tänker... Jag vågar knappt säga det, men ja.
Nej, men nu sa du.
Jag sa det. Nu är det inspelat. Har du sagt det.
Men jag tänker, även om du ger ändå en ganska ljus och positiv bild av tillvaron här, så tänker jag att Finns det någonting eller saker som du liksom privat kan använda dig av för att återhämta dig? Och finns det någonting som du kan dela med dig av? Någon upplevelse eller någonting som du som har betytt något för dig eller som du hämtar kraft ur?
Ja, det är nog musik. Det, har nog, det kan ju ligga som en röd tråd hela tiden, lyssna på musik. Och jag kan se på min spellista på Spotify hur det är så här, jaha, här mådde jag så, och där mådde jag så. Och den där låten lyssnar jag på då, så får jag så här flashbacks. Hur jag mådde då, så jag vet precis hur jag mådde när jag lyssnade på den låten. Så musik, men det jag vill förmedla, eller det vill jag berätta om, det hände för några år sedan, eller innan corona då, men just finsk tangomusik ligger mig väldigt varmt om hjärtat, för att jag har finskt på bra förstås. Och det är någonting i att höra det finska språket, den klangen och den melodin som går djupt in i mig då. Alltså det är ursprungligt verkligen. Fast jag inte riktigt förstår. Jag förstår ju inte vad de sjunger om. Men jag förstår att det är på musiken, att det är liksom hjärta och smärta. Och då, för några år sedan, då var jag och såg en tangoorkester som heter Unto. Och de var på Gävle teater. Och jag satt fram och kunde liksom se hela... De tog upp hela scenen, för de satt på rad. Och det var så här dragspel, och det var bas, och det var piano, och det var en sångerska. Och så var det liksom... Ja, de var en stor orkester. Och när de bara tog första tonen, så kände jag att allt det där som... Det där man går och tänker på, det där borde jag göra, jag borde ringa den där, eller jag borde... Alla de här vardags... Det där som tär lite vardags, och jag borde göra det. Men mycket borde nog det här att vara människa i den här moderna världen. Det var försvann. Det där jobbiga försvann under de här två timmarna. Och det var helt fantastiskt. Det har jag aldrig varit med om, varken förr eller senare. Och det var ju musik, och det var tango, och det var det finska. Så att i mig så skorrade det till, liksom. Det liksom darrade till. Och allt, världen utanför, det blev liksom bara, va? Finns det en värld utanför? Det var stor konst för mig. Jag bara sög in och tittade, kan ni säga att jag tittade på dem? Så jag flyttade blicken, man tyckte, nu ska jag titta på pianisten. Och hur de samspelade, och det var riktigt fantastiskt. Det var det. Och
det låter ju helt underbart.
Ja, det låter helt underbart. Ja. Jag är jättetacksam att jag får uppleva sådana saker. Ja. Att jag får, alltså att jag är kapabel också... till det också. Att jag tar in det.
Ja, just det. Och att du också flera år senare bär med dig det så starkt.
Ja, just för att det var som att få liksom en injektion av någonting som bara tar bort alla bekymmer. Det var det. Det är konstens storhet.
Ja, men Nina, hur ska du fira jul då? Ska du jobba?
Jag ska jobba hela julen. Det var min tur, men jag är ledig på julafton. Och det är ju som en karamell som jag bara mummar på. Så att jag kommer att ha min dotter halva dagen på julafton, och ser fram emot att titta på Kalanka med henne, bara i lugn och ro. Julafton, och sen så jobbar jag före och efter julafton. Det blir också bra. Det blir bra. Sen är jag ledig nio år, så att det är vartannat år.
Just det.
Ja, det är bra. Det är bra. Det brukar vara bra pass. Ja, eller så är det jättemycket på jobbet. Ja. Men det är samma. Det är same dygnet runt på IVA. Året runt.
Ja.
Det är det.
Tack så jättemycket, Nina, för att vi fick prata med dig.
Tack.
på din lediga dag.
Jo, ja, tack så mycket.
Okay. Underbart. Men då önskar vi dig en god jul.
God jul och gott nytt år nästa år. Ja.
Ser vi fram emot 2021.
Det ser jag fram emot. Ja, verkligen. Tack.
Tack.
Tack så mycket.